Radiosporten dokumentär.
Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
Det är något mystiskt med Nordkorea.
North Korea has beaten Italy. What is going on here? They are delighted.
Ytterligare tre nordkoreanska spelare upptäckts tagit anabola steroider.
Oj då.
Människor anger varandra.
Mönstret för en diktatur. Att folk ska vara lite rädda.
Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
VM sommar 2010 och vovuzelorna dånar över läktarna på Greenpoint Stadium i Kapstaden.
Det är ett klassiskt möte. För 44 år sedan möttes de ju i VM 1966 i England.
Vägen hit har varit lång för Nordkorea. En väg som präglats av såväl framgångar som skandaler.
Nordkoreanerna bestämmer sig för att direkt sända.
Det nordkoreanska försvaret ser ut som ett juniorlag eller ett pojklag när spelare som exempelvis Drogba utmanar dem.
Och de utsattes för det som kallas offentliga förödmjukelser.
Nej, VM-turneringen 2010 blir inte alls som Nordkorea har hoppats på. En ifrågasatt återkomst till fotbollens allra finaste salonger. En insats som kan liknas vid ett fiasko inför världens alla ögon.
Nick mot mål och i mål. 7-0 till Ago i mål.
Det här är Radiosporten dokumentär om Nordkoreas fotbollslandslag. Ett program av Patrik Åhman.
Nordkorea ses som ett av världens mest stängda länder, med ett tydligt fokus på den egna nationen och dess styrande ledare.
Det är förmodligen världens mest slutna land.
Anders Ask, tidigare utrikesredaktör på Ekot, som under lång tid rapporterat om Nordkorea.
De har valt själva och ibland tvingats till att hålla distans till omvärlden. Det är ett land som är ungefär storleksmässigt som Lappland. Det bor ungefär drygt 26 miljoner människor i detta land. Det är ett ekonomiskt, ja, ganska fattigt land. Kalla sig en republik, det är ju en diktatur.
Kim Jong-un och hans förfäder har styrt landet sedan 1948.
Först var det då Kim Il-sung, den som kallas nationens fader.
När Kim Il-sung avlider 1994 tar sonen Kim Jong-il över som nationens högsta ledare. Och 2011 tar den tredje generationen, Kim Jong-un, över och är idag den som styr landet.
Kim Jong-il, den andra ledaren, när han tillträdde, han var ganska sportintresserad. Han fixade en hotline, alltså en direktlinje till chefen för idrottsdepartementet, för att han skulle kunna vara med och bestämma olika saker direkt och ha åsikter. Liksom. Jag vet inte om det gick så långt så att han bestämde vem som skulle få spela i olika matcher. Så. Men han ville ha hands on. På så sätt funkar det lite fortfarande då.
Det är ju en oerhörd personkult som man har svårt att greppa. Alltså.
Johan Treschkov, tidigare vid Stockholms handelskammare och som besökt Nordkorea, vittnar om den upphöjda status som Nordkoreas ledare har i landet.
De försöker ju lyfta upp de här myterna kring deras ledare. Vi var på något konserthus och lyssnade på klassisk musik, vilket var oerhört vackert. Men när man sen frågade vad är det här för kompositör, så var det ju givetvis Kim Jong-il som har komponerat det hela. Och det är på det här viset det fortsätter. När han kom till byn och klappade på kossan, som mjölkade den mer än vad den gjorde innan. Och det tar aldrig slut, den här typen av historier.
Det är en bild av det nordkoreanska samhället som är ganska träffande, just det här med att man måste ställa upp på villkoren för att kunna nå uppåt i hierarkin. Och precis som alla andra samhällen vill man ju ofta det, eller många vill ju det, få det bättre. Men i Nordkorea kan det ju vara skillnaden mellan att svälta eller att få det hyfsat bra.
Very pleased that this country is acting as host for the final phases of the World Cup.
En 40-årig drottning Elisabeth öppnade i juni 1966 det åttonde världsmästerskapet i historien.
It now gives me great pleasure to declare open the 8th World Football Championships.
Det är här, i ett av världsfotbollens högkvarter England, som Nordkorea gör sin mästerskapsdebut i VM. Nordkorea i grupp 4 tillsammans med Chile, Italien och Sovjetunionen.
The crowd support for Korea enormous.
Som alla ska spela sina matcher i Middlesbrough. Ljudet hämtat från dokumentären The Game of Their Lives, inspelad 2002. Idel toppnationer alltså, och det är inte helt okomplicerade Nordkorea med tanke på det kalla krig som råder över stora delar av världen.
Det var ju så att de inte hade diplomatiska relationer, och det var oklart om drottningen skulle kunna hälsa på någon företrädare för det nordkoreanska laget. Alltså det fanns många sådana här saker att hänga upp sig på som skulle kunna krångla till det mycket.
Ja, världsläget är så känsligt att FIFA beslutar att inga nationalsånger ska spelas under mästerskapet. Enda undantagen är öppningsmatchen mellan England och Uruguay och inför finalen.
Tremendous atmosphere here at Ersin Park. With the rank on the right there, the Russians, in all white strip tonight. And on the left, of course, the team that everybody wants to know about, the North Koreans.
Nej, det är inte många som vet något om eller tror på Nordkorea inför VM 1966. Och i premiären blir det en 3-0-förlust mot Sovjet i en fysisk match, där ryssarna är bryska mot de storleksmässigt betydligt mindre nordkoreanerna.
Oh, and a very nasty piece of kicking there by the Russian.
Men de blev omfamnade, men de var ju fotbollsmässigt underdogs i England, och de var ingen stark nation, så det är klart att det var något speciellt. Men jag tror också att det är, man får inte glömma bort det där politiska delen, alltså att det var en annan tidevarv liksom. Jag tror inte att nordkoreanska spelare idag skulle omfamnas på samma sätt.
I det växer någon form av sympati fram hos de brittiska fotbollsfansen i Middlesbrough. Och i gruppspelets andra match gör Nordkorea sitt första mål.
The crowd almost willing it in. Their first goal of the World Cup tournament.
1-1 mot 1962 års värdnation för VM, Chile. Därefter väntar Italien i en avgörande match om avancemang från gruppen. Den så tydliga underdogen Nordkorea tar en tidig ledning och är nu på väg att slå ut giganten Italien ur VM.
Apropå det här med ideologin och ledarnas, så var de ju väldigt noga med att säga att när jag skulle skjuta det skottet, då tänkte jag på den kära ledaren, store ledaren, och det var för hans skull och det var för Nordkoreas skull jag gjorde det. Alltså det var liksom ett mantra som man kunde ana fanns, som de var itutade.
Nordkorea avancerar från gruppen efter en osannolik 1-0-seger.
De blev, brukar man säga, de första idrottskändisarna i Nordkorea. Alltså som kunde bli igenkända på stan, kanske ibland slippa betala en taxiresa eller få lite rabatt på restaurangen och så här. Så det var annorlunda, för att om man tittar lite på den mediala uppmärksamheten i Nordkorea som vi kan se och i tidningar och så blev det här en stor historia, liksom en stor nyhet.
Nordkorea tar sig till kvartsfinal och ställs där mot Portugal. I 1966 VMs mest målrika match tar Nordkorea en 3-0-ledning.
And the crowd going mad, they're shouting easy, easy.
Men där, 25 minuter in, påbörjas jakten av Portugal och framförallt av den portugisiska storstjärnan Eusebio.
Eusebio. Oh my word. Have you ever seen anything like that?
Han gör 4 mål och Portugal vänder matchen till 5-3.
Torres. And another one. Eusebio. 4 goals to 3, all 4 to Eusebio.
Och just Portugal ska komma att bli en mardrömsmotståndare för Nordkorea när det kommer till världsmästerskap på här sidan. För Nordkorea får 1966 års VM ses som en succé, och det är landets hittills bästa placering i VM för herrar.
Det finns kvar uppenbarligen i nordkoreanernas, eller de äldre nordkoreanernas minne, det här. En stor framgång, och att fotboll blev en än mer populär sport.
Men det ska dröja länge innan Nordkorea kvalificerar sig till ännu ett fotbollsmästerskap på här sidan. Strukturen kring lagidrott i Nordkorea är ofta knuten till statliga institutioner eller militärklubbar, vilket gör att sport och politik ofta blandas samman.
Det styrs från politiskt håll framför allt, men det är militären som servar med flest idrottsmän, om man uttrycker sig enkelt. Liksom. Det är som det var i forna Sovjetunionen, att det där hockeyspelarna som var i världsklass hela tiden, de var ju, tillhörde ju formellt armén. Lite så är det i Nordkorea, men inte lika extremt, för att de har inte de resurserna normalt. Och den här nationella känslan, då, känslan för nationen och äran då, att, och speciellt då om, naturligtvis om det går bra för idrottarna, det finns med hela tiden.
Fotboll är den största idrotten i landet, både för herrar och damer. Det är dock omöjligt att få fram någon siffra på hur många som spelar. När det kommer till VM har Nordkoreas damer deltagit i dubbelt så många som herrarna. 4 världsmästerskap samt 2 olympiska spel. VM 1999 och 2003 är inte särskilt lyckosamma. Endast en seger totalt och inget avancemang till slutspel. Pia Sundhage, en av världens mest meriterade fotbollstränare, har mött Nordkorea vid flera tillfällen och har själv varit på plats i huvudstaden Pyongyang.
Det här är väl i början av 2000-talet då. Jag var FIFA-representant och när vi kom in, vi åkte från Kina till Pyongyang och skulle se hur damfotbollen mår. Och det börjar med att vi får se en träning. Det är 2 kvinnor som håller i träningen, före detta landslagsspelare förstod jag sedan, på en planhalva med yngsta flickan var 13 år. Och på andra sidan var det pojklandslaget, Nordkorea. Och det var en, ja, det var en väldigt bra träning. De hade avslutsträning, uppvärmningen. Det såg man vilken fin teknik de har. Avslutningsövningarna var fantastiska och spelet gick ganska fort. Jag var imponerad av den kvaliteten. Men just den här första touchen, de är så noggranna. Där upprepningarna, de står 2-2 i oändlighet. Och det tror jag är en del av, som jag förknippar med alla de här länderna, med att de är noggranna med sin teknik.
Våren 2005 dyker 2 nordkoreanska spelare upp i Sverige.
우리를 친절히 대해줘서 매우 감사하다는 걸 느꼈다는 거.
Svenskarna är väldigt snälla.
Berlinge IF, en klubb drygt en mil norr om Uppsala, som året innan åkte ur damallsvenskan, lyckas genom en rad sammanträffanden knyta till sig 2 landslagsspelare som skulle visa sig vara Nordkoreas första utlandsproffs.
Conny Sjöberg, ordförande i Berlinge. Hur kommer det här sig?
Ja, det här var en idé som en man i Örebro kom till oss med för nästan ett år sedan. Och först röskade vi bara på huvudet, men nu är det sant.
Vi hör ytterligare en föreningsrepresentant ur Marcus Murray Haldins podd Nordkoreanerna i Berlinge.
Det var ju nästan som att komma från månens baksida alltså.
Varje dag var nya konstiga upplevelser för dem.
Frågan är då, hur pass kontrollerade är de när de är här i Sverige?
Övergången omgärdas av strikta regler och de 2 spelarna har 2 medföljande ledarfigurer under sin tid i Sverige som kontrollerar allt spelarna gör.
Tycker de det är kallt?
추우세요, 날씨가?
생각했던 거는
생각했던 것보다는 꽤나 날씨가 춥다는 거.
Vi trodde att det skulle bli mycket varmare i Sverige.
Det är svårt att resa in i Nordkorea, men också ut ur landet. Vilket gör internationella idrottare unika när det kommer till tillgång till och exponering av omvärlden.
Det är ju det här att det är väldigt noga med att man är ideologiskt skolad. Man måste veta att man åker för landet, för nationens skull. Man får inte göra vissa saker, man får ju knappt gå utanför hotellet ibland. Och gör man det så måste man gå i grupp och då har man alltid ledare med som vakar över dem. För oss andra kan det ju se lite märkligt ut, och har man träffat eller varit på ett ställe där det funnits nordkoreanska idrottare, då är det ju liksom som en ganska tät cirkel kring dem då, eller som sluts kring dem. Och de kan ju ta frågor, men då blir det ju det där de får säga, jag är stolt att få representera mitt land, jag är glad att jag kunde för ledarens skull vinna ett brons och så. Det blir ju inte så mycket annat man får ur dem.
2007 och 2011 är båda världsmästerskap som Nordkorea ska bli ihågkomna för, men av helt olika anledningar. September 2007, fotbolls-VM för damer i Kina.
Marika Domanskö-Lyfors var förbundskapten.
Pia Sundhage, dåvarande assisterande förbundskapten i hemmanationen Kina.
Man plockar alltså en förbundskapten från Sverige, och det var, eftersom det var VM så blev det ju mycket satsningar och stort. Så damfotbollen blev faktiskt riktigt populär.
Radiosporten på plats i Chengdu, där Sverige om en liten stund ska möta Nigeria på Sports Center Stadium. Och för en liten stund sen så rätade VM upp sig efter den lite tråkiga premiärmatchen genom en enastående match mellan Nordkorea och USA som slutade 2-2. Det enda läskiga när det gäller den här dödens grupp som ju vi involverade är också att de här lagen är ju också med i den.
Ja, precis. Vi ska möta dem, men alla lag ska mötas och helst besegras.
Nordkorea tar poäng i premiären mot USA och besegrar sedan Nigeria. Vilket innebär att den avslutande gruppspelsmatchen mot Sverige skulle bli en kamp om att hålla ner siffrorna.
Anette Börjesson, efter vad vi har sett i VM hittills så måste väl egentligen Nordkorea gälla som knappa favoriter inför matchen mot Sverige?
Ja, det tycker jag absolut. De har ju spelat väldigt övertygande i båda matcherna, även om de slog av på takten mot Nigeria.
Nordkorea kan förlora, men inte med fler än 3 mål.
Avgörandet hämtar vi förstås från Nordamerika och svenska damfotbollsmatcher mot Nordkorea. Här handlar det om att absolut inte förlora, för då är det över och slut. Och då vet vi alla vad det innebär. Det innebär spänning, dramatik, närhet, känsla, engagemang.
Sverige gör 1-0 tidigt i matchen. Men Nordkorea svarar och kvitterar till 1-1.
Kim som kommer fram nummer 17 där, men hon faller till frispark för Korea istället. Och sen står man lite snabbt, men det är inte för snabbt, det står snabbt. Det är Kim som kommer ner på vänsterkanten, hon är ensam. Anna Kås som hinner ändra kapp, men hon skjuter utifrån. Ja. Och det är mål!
Ja, det är ju det här. Attans.
I den 23 minuten kom det här målet, alltså. Det var ju det sämsta som kunde hända.
Ja, det känns ju väldigt onödigt, men ja, så är det.
Sverige vinner mötet med 2-1. Men Nordkorea tar sig ändå till sitt första och hittills enda slutspel på damsidan efter att ha slutat tvåa i grupp B och därmed slagit ut Sverige ur mästerskapet.
Men det som var sagt på förhand, att den här gruppen helt enkelt hade 3 av VMs bästa lag i sig, det bevisades idag.
Jag skulle nog vilja säga, av det jag har sett av Nordkorea, det går fort och det är bra teknik.
Ja, nu kom det en sån här snabb frispark igen som jag varnat för tidigare. Och sen så lossar de den stora bössan på så långt håll. Alltså de är oerhört svåra att ta. De har riktigt bra tryck i sina skott.
Det springs väldigt mycket. Jag uppfattar att de har en väldigt bra fysik. Och får man ihop det där så kan det bli riktigt bra.
Men där, i kvartsfinalen, tar det stopp för Nordkorea mot ett av världens bästa landslag, Tyskland. Nordkorea återfinns ofta bland världens 10 främsta nationer inom damfotbollen. Men under VM 2011 i Tyskland händer något som får konsekvenser inför kommande mästerskap.
I Tyskland pågår det inte bara en fotbollsfest, det är också dopingskandaler som växer. Nu har nämligen ytterligare 3 nordkoreanska spelare upptäckts tagit anabola steroider.
Anders Ask ger oss en tydligare bild.
Då var det nämligen 5 nordkoreanska spelare som avslöjades med att de hade tagit anabola steroider. Nordkoreanerna förnekade detta. De hänvisade till att det slagit ner en blixt på deras träningsplan, och då hade de blivit så chockade och påverkade av det, så då hade de tagit traditionella kinesiska mediciner, bland annat mysk från hjortar, för att må, och de menade på att det var den här traditionella kinesiska medicinen som hade givit utslag på dopningstesterna. Det där trodde ju inte FIFA, internationella fotbollförbundet, på, utan de blev ju avstängda sen för kommande VM. Så att där tog det lite stopp och blev ett hack i utvecklingen i de fotbollen.
Oj då, man vet inte så mycket vad händer i Nordkorea, utan man ser de här fotbollsspelarna och säger jaha. Men det får konstiga förklaringar, så ska jag uttrycka det.
Jag tycker regelverket är bra, det vill säga du måste bevisa din egen oskuld, och det är långtgående den enskildes ansvar att ha kontroll över vad man har stoppat i sig eller vad det nu kan tänkas vara.
Radiosportens tidigare referent Lasse Granqvist reagerar på rapporteringen från Tyskland och Nordkoreas bortförklaringar.
Men jag tror alldeles oavsett om det handlar om en besvärande svår diktatur som Nordkorea eller någon annan som ertappas för fusk, så är förklaringarna oftast rätt så långsökta. Så att det är en knivighet när vi ska försöka tro på de förklaringarna som kommer, när de låter rätt långsökta faktiskt.
Ja, Nordkorea får 5 spelare hemskickade från VM 2011 och spelar ihop 1 poäng under hela mästerskapet. Ett kryss mot Colombia i en grupp som såväl Pia Sundhages USA som Sverige var med i.
Forsberg ett inlägg i mitten och så är det läge och så är det måste mål! Utav Lisa Dahlqvist! Lisa Dahlqvist gör 1-0 för Sverige. Det är i den 64 minuten.
Nordkorea faller med 0-2 mot USA och 0-1 mot Sverige. Och slutar därmed 3:a i gruppen. Och det är också det senaste vi sett av Nordkorea i ett världsmästerskap för seniorer i fotboll.
Nordkorea och kval i fotboll är ju för övrigt en egen historia, för där de vägrar ju spela mot vissa lag och därför går de inte vidare till stora, men de vägrar spela mot Israel, de vägrar självklart att spela mot Sydkorea. De skyller ifrån sig på pandemin att de inte vill åka till Japan och spela. Ja, men du vet, det finns så många skäl att de inte har gått vidare, för de har inte spelat och då ibland blivit diskvalificerade från kvalen också.
Avstängda inför kommande mästerskap av FIFA. Men då kommer ett oväntat besked.
Trots dopingskandalen i fotbolls-VM i somras får Nordkorea spela OS. Däremot har FIFA stängt av dem från nästkommande VM efter att 5 spelare åkte fast för steroiddopning.
Hur är det möjligt att i en turnering får man vara med och en annan? Vi vet, alltså vi har sett att de spelar bra fotboll och så blir det bara pannkaka. Och sen så, återigen, det här med att det är något mystiskt med Nordkorea.
Parallellt med landets framgångar och mästerskap på damsidan lyckas även herrarna kvalificera sig till ännu ett världsmästerskap.
Välkomna till VM Sport Extra, där vi ser fram emot den 14:e matchen i årets VM-slutspel i Sydafrika. De femfaldiga världsmästarna Brasilien går in i turneringen ikväll mot Nordkorea.
Det är VM-sommar 2010, Sydafrika. Och de dånande vovoselorna är öronbedövande från läktarna på Ellis Park Stadium i Johannesburg. Med plats för drygt 54 000 åskådare.
Det är kyligt värre, det är 2 grader varmt. Men stämningen är het på läktaren. Alla som är här håller nog på Brasilien. Det är grönt och gult och lite blått i Brasiliens färger. Vi väntar på att de båda länderna ska komma in.
Nordkoreas herrlandslag spelar VM-fotboll igen. Något som inte har hänt på 44 år.
Uppställning är det på gräsmattan och strax nationalsång. Ralf, hur många mål blir det?
Ja, får de mål på dem ganska tidigt i matchen så tror jag det kan rinna iväg till 4-5-0. Alltså. Det tror jag definitivt är.
En lång väntan var därmed över. Och när nationalsången spelades inför Nordkoreas premiärmatch tar känslorna över.
Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka när han hörde sin nationalsång. Han tänkte på att nu ska vi spela mot mästarnas mästare Brasilien i fotbolls-VM. Andra gången i nationens historia som de finns med i denna tävling.
Spelaren, anfallaren Yong Tae-se, uppvuxen i Japan, men med sydkoreanskt medborgarskap, ska nu få representera Nordkorea, som är hans mammas hemland.
Jo då, det finns en liten nordkoreansk kontingent här också, precis till höger om pressläktaren på Ellis Park Stadium.
Med Brasilien, Portugal och Sven-Göran Erikssons elfenbenskusten i gruppen ses Nordkorea som den tydligt svagaste nationen.
Det här Nordkorea som nästan ingen har någon riktig koll på, hur bra är de? De har spelat 13 matcher i år men inte vunnit någon av de 7 senaste. Så att Ralf, det måste ju vara ett av VMs sämsta lag, eller hur?
Ja, troligtvis, men det är som sagt bäst att vara osagt. Det kanske kan överraska det. Men nu möter de Brasilien då, som har ett mycket bra lag och en av favoriterna till att ta hem titeln. Så att det är ju en liten... De har ju ingen press på sig. Jag menar, de har ju allting att vinna i en sån här match.
Vad man ska komma ihåg är att Nordkorea går in i det här VM:et som det absolut lägst rankade laget. Och de andra motståndarna får ju gissa sig till. Men så var det ju faktiskt även tidigare. Alltså att de visste ju inte vad nordkoreanerna kommer för lag eftersom det hade varit så stängt.
I dagens läge finns det ju mer information att tillgå än vad det gjorde för 16 år sedan. Här pratar vi om ett mästerskap som var 2010.
Lasse Granqvist om utmaningarna med att arbeta med referat kring en nation som Nordkorea i stora mästerskap.
Då var ju flödet av information sämre än vad det är idag. Kruxet är ju den källkritiska grundförutsättningen för att nyttja information. Det vill säga, jag måste ju när jag använder mig av informationen kunna påvisa att jag har dubbelkollat att den stämmer. Vi som är referenter och kommentatorer, vi är ju mer ute efter det hårda fakta. Vilken klubb, hur många mål, inhopp, i vilken minut, starter, i hur många matcher. Landskamper, hur många har de varit mot vilka och vilka mästerskap har de varit med och vilka titlar har de vunnit och så vidare och så vidare. Och det är klart att det är ju inte så lätt med spelare som spelar isolerat och som man inte kommer åt och som ju är i ett land som inte ens är intresserat utav att släppa ut någon information, då blir det ju ännu knasigare. Nej, men det är klart att det är ju krävande.
Frisparken slås bakåt, man är någon meter in på offensiv planhalva, men nu på den vänstra sidan vid mittlinjen är det Felipe Melo som har bollen. I sida till Lucio. Och han är sin tur till Juan.
Ja, de spelar alldeles för långsamt. De hinner ju täppa till allting. Det är bara rulla i sidor här. Alltså det kan ta tid innan de får hål på det här. Om de fortsätter med det här tempot i brassarna.
Som sagt var inget värmande spel så här långt från Brasiliens sida. Det är 0-0 mot Nordkorea.
I 60 minuter håller de nollan. Mot självaste Brasilien.
Elano från den högra sidan skruvar sig från målvakten som ändå är där och boxar ut en mycket bra gjort. Och bollen går till sista gubbe i brasilianska försvaret som är Maicon som hämtar den 5 meter innan den passerar mittlinjen. Framåt Kaká som bröstar ner det skottläge från håll för Robinho skjuter utanför.
Och motståndet med världsstjärnor på nästan alla positioner får kämpa för att göra hål på uppstickaren Nordkorea.
Mot An Jung-hak som bryter och det blir brasilianskt inkast. Det är kastat och det är breddat ut på vänsterkanten där Relano tar emot. Maicon löper i luckan, där får han bollen. Kommer ett inlägg, stäcker något bakåt. Det blir skott i mål istället! Maicon 1-0 Brasilien!
Och en lättande suck naturligt från Dunga då.
Och knappa 20 minuter senare utökar Brasilien till 2-0.
Försöker utmana någon gubbe, satsar på djupledsboll ut på kanten. Och här kan 2-0 komma, det gör det också. Genom Elano, framspelad av Robinho.
Oj, vilken passning. Ur ingen vinkel alls.
Men i matchens slutminuter gör Nordkorea sitt första mästerskapsmål på 44 år.
Här kommer Korealen in i brasiliansk straff och gör mål! Han gör mål! Ji Jong-nam gör mål! Veteranen i laget på 33 år klipper in 2-1. Har ni sett på maken?
Ja, det är ju underbart. Jag tror nog att det är Jong-ti Tae som gör ett underbart förarbete när han nickar en snett bak till Jim Jong-nam. Men vad härligt, 2-1.
2-1 blir slutresultatet i premiären. Och det är inte bara Ralf Edström som tycker att det är härligt. Nej, prestationen och resultatet når naturligtvis hela vägen till Nordkoreas dåvarande högsta ledare, Kim Jong-il.
Ja, och det skapar ett sånt eko så att det sägs vara huvudanledningen till att nordkoreanerna bestämmer sig för att direkt sända nästa match.
Ja, nu väntar Portugal i match 2. Nationen som hade stoppat Nordkorea senast det begav sig 1966, där 3-0 blev till förlust med 5-3. Men den här gången skulle hela landet få se sina nationalhjältar i direkt sänd tv.
De har ju sänt tidigare, men ofta med fördröjning, och ibland sänder de inte alls. Men det sägs, apropå det här med centralstyrt, att det var Kim Jong-il som tog det avgörande beslutet, eller godkände att de skulle sända matchen direkt.
Något som såklart blir en nyhet bland rapporterande medier på plats i Sydafrika.
Så det var ju såklart en stor sak att Nordkorea skulle sända. Och det var ju kul att det också byggde på att de haft en bra start mot Brasilien, gjorde, även om de förlorade med någon mål, uddamålet, så blir det ju då att nu ska de ha en direktsändning av det här. Så det blir det ju snack om givetvis. Och det blir väl också kanske så att man tänker någonstans ändå att det är rätt så bra för folket där att få möjligheten att i direktsändning då se sitt eget lands lag prestera och spela. Samtidigt som det är väldigt svårt för oss som är från en öppen demokrati. Sverige är ett av de mest demokratiska länderna i världen. Vi har ju väldigt svårt att förstå hur det är att leva med de premisserna och förutsättningarna som det kan gälla för de som lever i ett land som Nordkorea.
Nordkorea har rest till Kapstaden för att spela sin andra gruppspelsmatch mot Portugal. En stor uppgift med tanke på att matchen ska visas hemma i Nordkorea. Ett beslut från högsta ort.
Jag menar, de känner ju också ett tryck. Jag menar, det må vara ett centralstyrt och ganska hårt styre ofta. Men det är ju inte så att de inte kan lyssna på vad befolkningen vill, så att säga. Och i den här, sån här sak när det gäller sport och fotboll och så, då känner de säkert ett tryck att det här vill befolkningen, eller en stor del av befolkningen, faktiskt titta på.
44 år har gått sedan mötet med Portugal senast, och förväntningarna är stora.
Och första matchen för dagen, som är Portugal mot Nordkorea. Matchen har precis dragit igång ner i Kapstaden där det regnar, och Greenpoint Stadium heter den arenan där alla förstås räknar med att Portugal ska ta 3 poäng och hänga på Brasilien i toppen av grupptabellen. Det är ett klassiskt möte. För 44 år sedan möttes de ju i VM 1966 i England. Då ledde Nordkorea med 3-0. Portugal vann med 5-3. Och Ralf, storfavoriter har ju tappat poäng så sent som igår. Vad tror du om det här? Kan Nordkorea skaka Portugal?
Ja, det kan man göra. De skakar väl om Brasilien lite grann i första matchen med här. Men jag tror att Portugal kommer att trycka in en boll kanske efter 10-15 minuter.
Och trots det tydliga underläget när det kommer till meriter håller Nordkorea jämna steg med Portugals namnkunniga lag.
En inkast för Portugal i höjd med straffområdeslinjen. Vi har spelat av den första halvleken som gick som 26 minuter, och det är mållöst mellan Portugal och Nordkorea. Och Nordkorea spelar bra och är, som Ralf var inne på, inte steget efter, eller kanske till och med lika bra som Portugal så här långt.
Men efter knappa halvtimmen spelad kommer mål nummer 1.
Banan lite grann, stickar in i mitten. Här är det mål för Portugal, jajamensson. Och det är Raul Meireles som sätter den. Raul Meireles gör sitt 6:e landslagsmål i och med 1-0 på Nordkorea i den 28:e matchminuten. Porto-spelaren trycker till.
Och det ska visa sig vara bara början. Nordkorea går förvisso till paus med 0-1. Men i den andra halvleken faller allt. Ett fall som ska komma att bli svårt att förklara och motivera inför alla de som sett på hemma i Nordkorea.
Så det är Simão som kan göra 2-0 för Portugal, och gör det också. Simão! Hugo Almeida, nick i mål. Skottläge här, och där sitter den. Där sitter 5-0, och det är Liedson. Han har inte vunnit på banan mer än några minuter. 6-0 kommer i alla fall, och Ronaldo får göra mål. Liedson med dragning, inlägg kommer igen då. Nick mot mål och i mål. Nick mot mål och i mål. 7-0, Thiago gör mål.
Släpp inte in dem mer nu, det är pinsamt att släppa in så mycket mer.
Igår så kunde folket i kommunistdiktaturen Nordkorea se fotboll live på tv. Och det är unikt för ett land som är så stängt. Det var den statskontrollerade tvn som sände matchen mot Portugal.
I Nordkorea, och här ska vi vara noga med att säga att det finns olika vittnesmål om hur den här sändningen gick till. En variant, den vanligast förekommande, var att så fort slutsignalen gick så slutade de bara sända. Inget eftersnack, inga analyser, ingenting. Det finns också de som säger att de bröt tidigare i matchen när de såg vartåt det var på väg att barka. Liksom att det här blir en förnedring. Vi vet helt enkelt inte vilket som är sant. Men det var ju ändå ett bakslag som verkligen var stort i en sport som är så uppskattad. Och här åker de på 0-7.
Ett sargat Nordkorea ska nu ladda om för att möta Elfenbenskusten i sista matchen. Där inte ens en seger räcker till avancemang. Ännu en gång har Nordkorea deltagit i VM-turneringens mest målrika match. Men hemma vid är rapporteringen efter debaclet mot Portugal mycket begränsad.
Det blev inte speciellt omrapporterat i nordkoreanska medier, alltså tidningar och så dagen efter. En del säger att det inte alls fanns med. En del säger att det nämndes att de hade efter en ärofylld insats mot Brasilien hade de på något sätt, de sa kanske inte resultatet. Men det fanns, om återigen, det är jättesvårt att bevisa vad som egentligen är sant av allt det här.
En av de svenskar som vet hur det är på insidan är Johan Treschkow, tidigare ansvarig för ekonomisk analys vid Stockholms handelskammare och som medverkade i Sportextra under VM 2010. Just hemkommen från en resa till Nordkorea.
Så som livet är uppstyrt så är de ju ständigt bevakade och vad de säger, hur de beter sig och ibland så känns det även hur de tänker. Och det är ju ett angivarsamhälle, så människor anger varandra om någon inte verkar liksom bete sig så som de ska. Och bor man i Pyongyang och beter sig illa, då skickas man ut ur stan och i värsta fall så hamnar man då, som de kallar det, i arbetsläger uppe i bergen, och det låter inte särskilt trevligt. Och så gäller det även med de här fotbollsspelarna som då har fått resa. För det första så är det ytterst få som får lämna landet. Och de är ju oerhört försiktiga nu hur de uttalar sig i olika frågor. Därför att som sagt, gör de någonting som de inte får, då har de sparkat sin sista boll.
För att få fram duktiga idrottare placeras barnen i så kallade sportskolor. Där de drillas för att sedan ta sig vidare till det urval som får representera nationen.
Det kom ju ändå en satsning på att ha såna här speciella idrottsakademier, skulle vi kalla det, men idrottsskolor i Nordkorea. Och när fotbollen blev så stor och bland annat då framgångsrik, inte minst för att den blev framgångsrik bland flickor och damer, så satsades det, sägs det då, extra mycket på just detta, för man visste att det här var något som man kunde skylta med mot omvärlden. Det bygger ju trots allt, som så mycket annat i Nordkorea, på att de har kunnat träna ihop sig. Och det gör de ju verkligen. Och inte visa omvärlden vad vi kan.
Men under världsmästerskapet i Sydafrika 2010 hjälper det föga att motståndet knappt vet något om Nordkorea. De räcker helt enkelt inte till och faller även i den sista gruppspelsmatchen mot Elfenbenskusten med 3-0. Och Lasse Granqvist håller inte igen i sin analys av Nordkoreas insats under turneringens sista match.
Lite grann Sven-Göran Eriksson präglat Elfenbenskusten som jag fått se i den första halvleken på tv-bilderna från Nelsbreut. Det står 2-0. Det borde varit mycket, mycket mera. Didier Drogba har fått ett mål bortvinkat för offside. Det var korrekt, men det var nära att det skulle ha godkänts. Didier Drogba har skjutit i ribban. Det har varit ytterligare avslut från Elfenbenskusten. Spelar i mycket bra lägen runt målvakten där de har missat mer än att målvakten har räddat eller gjort ett bra målvaktsarbete. Det nordkoreanska försvaret ser ut som ett juniorlag eller ett pojklag när spelare som exempelvis Drogba utmanar dem, och organisationen i Nordkoreas fotbollslandslag är jättedåligt. Det är helt enkelt så att de riskerar att falla ihop i den andra halvleken. Och vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte. Jag sitter och funderar på vad gör de här, och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här, för det är otroligt dåligt faktiskt. Det är ofattbart dåligt bitvis. Det går inte att jämföra, men jag vet inte vad. Vad gör de här? Och då har jag inte fått någonting som liknas vid ett svenskt midsommarfirande innanför väster. Bara så att ni vet.
Men jag kommer ihåg att det var fotboll på en nivå just vid det tillfället när den där repliken sa som var... Ja, det var för taskigt och för uselt och för dåligt helt enkelt. Och då blir det ju lite grann så att i och med att den allmänna diskussionen är att en diktatur och ett stängt land som Nordkorea är med och vad är det värt och vad står de för och så vidare, då blev det liksom en brygga till det, är ju då att säga vad gör de här egentligen? Här har vi snackat och surrat så mycket om att de är här. Och sen när de väl kommer och lirar så visar de sig ha ett innehåll som är himla ihåligt. Så det är klart att då blir det ju lite lätt också kanske att slå in en öppen dörr lite grann och... ha den åsikten och synpunkten, för det, det tycker väl i princip alla. Men de var himla dåliga faktiskt.
Ja, med noll inspelade poäng är det nu dags att återvända till Nordkorea, och spekulationerna kring vad som nu ska hända med laget är i full gång. Tidningar, tv-kanaler, radio. Vad väntar det egentligen för Nordkoreas spelare och ledare nu?
Ja, men det blev ju väldigt mycket spekulationer, inte minst och framförallt i väst, det är ju det vi vet. Vi vet ju egentligen inte hur diskussionerna gick i Nordkorea speciellt mycket, men att de här kommer att straffas, och det kom rykten om att de gjorde det, alltså straffades, både ledare och spelare då, och de utsattes för det som kallas offentliga förödmjukelser. Det är väl lite som det här med ideologisk tvättning, att de, ja, i vissa fall sades det ju, och det har ju hänt i andra fall, att de fick ställa sig på en scen och liksom utstå spott och spe, liksom inte liksom att någon gick och slog dem, men alltså det var liksom förnedring.
Nothing will happen, and those Korean people will console. You did your best, and never mind. They will say that.
I Cheon Lee, Sydkorea, säger att folket i Nordkorea är fattiga och att de lever i en mycket svår situation, men att de älskar fotboll. Regimen med diktatorn Kim Jong-il i spetsen tycker naturligtvis att förlusten mot Portugal igår 7-0 är pinsam, säger han. De hade räknat med att vinna. Nu kan förbundskaptenen få sparken, men I Cheon Lee tror inte att Kim Jong-il kommer att bestraffa spelarna.
Maybe the director will be fired.
Även Lars Vargö, dåvarande ambassadör i Sydkorea, medverkade i Studio 1 efter Nordkoreas sorti ur VM-turneringen.
Vad säger du om det vi hörde här? De kommer inte bli straffade när de kommer hem, möjligen skickade på militärtjänst.
Ja, det kan hända att de på något sätt blir får någon reprimand i någon form. Men de hamnar väl inte i fängelse, tror jag. Men de kommer naturligtvis inte att välkomnas med öppna armar, och tränaren kommer säkert att kopplas bort ungefär. Det hade väl hänt i och för sig i vilket annat land som helst om man förlorar med 7-0.
Tränaren, han fick ju mest kritik, och att han satte sin ideologisk skolning, och återigen, men det är så här, många vittnar om samma sak, de kanske bara citerar varandra, det vet vi inte, och att han men att han inte liksom inte något hårdare straff, mer än att han fick återgå till sitt gamla jobb som, om jag minns rätt, var något hantverkarjobb av något slags byggjobb eller så, från att ha varit då tränare för landslaget liksom. Och så att någonting hände, men jag vet att FIFA, internationella fotbollförbundet, de tog de här ryktena på allvar och försökte, sa de, att undersöka vad som egentligen hände och krävde svar från nordkoreanska fotbollförbund och så. Men de nådde egentligen inte hela vägen fram, så vi vet inte det. Så att det är ju svårt för FIFA att bevaka eller ha liksom koll på sådana länder som Nordkorea. Och det är därför FIFA straffar ju Nordkorea till och från, för att de inte sköter sina uppgifter och så. Va? Så att, men i det här fallet fick de i alla fall inte de svar de ville ha fullt ut om vad som hände med landslaget.
Nej, det går inte att få fram med tillförlitliga källor vad som hände med Nordkoreas herrlandslag efter VM i Sydafrika. Mer än att tränare Kim Jong-un fick utstå förödmjukelser inför stora folkmassor efter hemkomsten. Ideologisk tvättning är något som alla idrottare som varit utanför Nordkoreas gränser och representerat landet får genomgå. Där intrycken utifrån varit stora, något som kan påverka varje enskild individ olika. Och det är här angiveri kan förekomma.
När det gäller idrottare, det vi vet är att de då naturligtvis ska berätta vad hade de upplevt. Så att den här tvättningen, det har ju att göra med när de kommer utomlands på stora mästerskap. Det är klart att de, vare sig ledningen vill eller inte, så snappar de ju upp en del. Alla de här som åker iväg har ju levt med propaganda, påverkade, och det kanske inte de ser som propaganda, för dem är kanske en del är det ju sanningen som de tar med sig. Så för dem är det här en viktig del av att visa att jag har gjort mitt nu när jag var ute och idrottade i ett annat land. Men vad man försöker är ju att se, är det någon som har påverkats väldigt mycket? Och i de mest extrema fallen så är det ju även inom familjen. Alltså att man anger varandra. Ett övervakningssamhälle utöver det vanliga. Och då menar jag inte bara att det sitter kameror och så, utan människor bevakar varandra. Man ska inte använda ordet hjärntvättad för enkelt, för det är inte bara det handlar, men det är propaganda som de får redan från förskolan, från lekskolan och i jobbet. Överallt är det styrt av staten vilken information ska nå medborgarna. Det där ingår ju någonting i mönstret för en diktatur, att folk ska vara lite rädda.
So it all comes down to this then. We started with 24 nations, now there are only two. This women's under-17s World Cup final, Korea DPR, the reigning champions, take on the Netherlands.
Det många inte känner till är att en ny storhetstid kan vara i antågande för Nordkorea. För på damsidan är landet nämligen regerande världsmästare i såväl U17 som U20. Och firandet på gatorna hemma i Pyongyang var förstås stort.
Jag tycker det är spännande att man har lyckats så väl på ungdomsnivå, alltså 17 och 20 gånger. Det borde ju bli någonting utöver det vanliga. Och som i sin tur, konkurrensen blir ännu tuffare och fotbollen blir ännu bättre.
Det är något som många länder studerar, hur det har gått till. Och de här U17-landslaget och U20-landslaget sägs ju ha dragit sig undan väldigt mycket och bara tränat ihop.
När jag var där så pratade man, jag fick 1000 frågor om hur är det over there, alltså hur är det i USA, hur är det i Europa, hur gör man så här? Och nyfikenheten, men huruvida de tog det någonstans, det vet jag inte.
De har utnyttjat samhällets uppbyggnad och ideologin till något för att, som de tycker då, de kan utnyttja till att skapa bra samtränade landslag också.
And that's it. Wild celebrations for the Democratic People's Republic of Korea. Their third global title at this level of the women's game and fully deserved.
I alla de lag, länder som jag har coachat, så behöver man möta olika kulturer. Och jag tror att det är väldigt svårt att vinna ett VM-guld för Nordkorea om man inte först har stött på den brasilianska spelstilen eller svenska organiserade anfallsstilen eller tysk. Alltså det finns så många olika, och det tror jag att det nästan måste att göra det för att nå ända upp på toppen.
Pia Sundhage har varit där uppe, vunnit titlar och lett landslag till stora framgångar. Nu jagar hon ännu ett VM-slutspel som förbundskapten för Haiti. Men vid ett tillfälle, 2014, öppnade hon också upp för att leda Nordkoreas landslag.
Ja, det var ju roligt. Det var en fråga om jag skulle kunna tänka mig att träna Nordkorea. Jag säger oftast ja, utan att tänka till. Men ja, och ja, det här med att... Vad är det för slags fotboll som spelas i Asien och framförallt i det stängda landet Nordkorea? Tänk man komma in där. Så var mina tankar. Sen blev det ju lite negativt då eftersom den politiska delen. Men fortfarande att fotbollen har tagit mig till så många ställen. Och skulle den tagit mig till Nordkorea hade jag nog tyckt att det var coolt eftersom det är stängt.
Det här var ett avsnitt av Radiosporten dokumentär av Patrik Åhman från 2026. Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio, till exempel om mordet på Andrés Escobar efter självmålet under fotbolls-VM 1994. Sök efter Radiosporten dokumentär.